Och Herre, vi prisar och tackar dig, du som är kungarnas kung och herrarnas herre. Vi vill inbjuda dig, du kom du heligande. Tack för att du tronar på våra lovsånger och att du är här. När vi lovsjunger och prisar och ärar dig, Herre. Och nu ber vi dig, Herre, att du öppnar våra hjärtan för ditt ord. Och ditt ord för våra hjärtan, Herre. Så att det får ge frukt till det eviga livet. I Jesu namn. Amen. Idag så tänkte jag ta upp det här med förberedelse för väckelse och genombrott. Det är för att det behövs förberedelse. Det är klart, Herren kan göra så här med sina fingrar och så smäller det bara. Men han vill ha sitt folk med på noterna, med andra ord. Och därför ska vi gå till pingstdagen, Apostlagärningarna 2. För det finns det intressanta saker där som både sker men som också man inte tänker på så mycket kring det hela. Det var ju så att pingsten är en stor högtid inom judendomen idag och den var i Israel på den tiden. Därför att det var en stor högtid som ett Shavuot och som man firade som Herrens lag gavs på Sinai berg genom Moses. Och man kallar det också för mattan. Och mattan betyder gåva på hebreiska. Och det innebär att man såg lagen som en gåva från Gud. Det var det man firade. Det som vi kallar pingst sen. Som betyder egentligen 50 pentakostel. 50 dagar efter påsk ungefär. Persa. Och då händer någonting. När man är där och firar. Att gåvan som lagen är som man såg som en gåva från Gud. Så kommer det en ny gåva, mattan. Den helige ande. På samma dag. Man är där för att fira gåvan som Herren gav på Sinai berg. Men nu kommer den nya gåvan på Sions berg. Som är den helige ande. Inte för att ersätta lagen. Men för att göra den nya gåvan till det som ska utsända över hela världen. För lagen kan inte komma ut över hela världen. Men gåvan som mattan är, den helige ande, ska ut. Och då gör här är nu pedagogisk mitt i alltihop. Så han tar samma helg. Han tar samma helg, pingsten alltså, och gör detta. Och då ska man komma ihåg. Att vilka var det som var i Jerusalem den här dagen? Ja, det var Herrens egendomsfolk. Det var inga hedningar. För det intressanta är att det som sker här, det sker bland Herrens egendomsfolk. Det ska utsätt. Men här i början på aposteln så finns det ingen hedna mission. Det gör inte det, det kommer senare. När vi läser vad den helige andes verk är så småningom. Genom Filippos och sen genom framförallt Paulus. Men han är inte med här i det här sammanhanget. Det är Petrus som predikar. Och han säger så här i vers 32. Jag går inte igenom vad som händer med de här tungor av eld och så vidare. I vers 32. Denne Jesus har Gud uppväckt. Och vi alla är vittnen till det. Han har blivit upphöjd till Guds högra sida. Han blev upphöjd till Guds högra sida. Och det sitter han idag också. Han gör faktiskt det. Och fått den helige ande av fadern. Och han har utgjutit det som ni ser och hör. David har inte stigit upp till himlen. Men han säger. Herren sa det till min herre. Sätt dig på min högra sida. Tills jag har lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Det här är ju alltså egentligen en tron. Alltså att Jesus har en tronbestigning. Han sitter på faderns högra sida. Va? Och han har lagt sina fiender som en pall under hans fötter. Va? Det är den profetian som nu går i uppfyllelse. I det här vad som sker på pingstdagen också. Va? Och att Jesus några dagar tidigare, det som vi kallar Kristi himmelsfärd, har farit hem och sitter på faderns högra sida. Därtill kan hela Israels folk Veta säkert att den är Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort det både Herre och Messias. Observera, det är en israelit som predikar för israeliterna. Just det, det är intressant. Han predikar för Guds egendomsfolk. Det här är inte en väckelse för hedningar, alltså, utan det här är väckelsemöte för Guds egendomsfolk. Och är någonting förstående som vi behöver idag, så är ett väckelse bland Guds egendomsfolk i det nya förbundet i Sverige. Precis som det var då bland Israels folk. Och då står det så här: när de hörde detta högg det till i hjärtat på dem. På Guds egendoms folk så högg det till i deras hjärtan. Och det frågade Petrus och andra apostlar: bröder, vad ska vi göra? Vad var det som högg till? Det är den heliga ande högg till i deras hjärtan. Alltså. Genom Petrus predikan så kom den heliga ande, va? Och det blev det högg till i deras hjärta. Trots att de var Guds egendomsfolk så högg det till i deras hjärta. Varför det? Ja, det handlar om Messias. Det handlar om att han ska vara kung i våra hjärtan. Det är han som sitter tronen hos dig och mig. Men de visste med sig att det var inte så. Därför högg det till i deras hjärta. Trots att de har fått löfterna, de har fått profeterna, de har fått Moses, de har fått allt. Precis som vi har fått genom Jesus i svensk kristenhet, så är det dags att det hugger till i hjärtan. Därför att bort med all kompromiss, bort med all ljummet. För de här, de kom och firade lagen, men de var inte alls, de hade försmått Messias, de hade tagit emot honom. Men nu blev det väckelse. Enorm väckelse var Guds egen hos folk. Och innan, vet ni, innan vi kan nå hedningarna i Sverige, de bor ju i den här staden också, bor till och med i Sävsjö, i alla fall, skämt åsido, och så vidare, så måste vi komma in i det. Som Petrus predikar. Det blir levande, va? Inte bara en idé i huvudet så här, va? Åh, vi har så fina läror här. Utan det handlar om ett liv i honom, va? Att han, det som han säger till församlingen i Laodicea: ni är varken kalla eller varma, jag ska spy ut ur mun, men ta emot. Om ni öppnar dörren ska jag komma in och hålla måltid med. Så det är så intimt det kan bli egentligen. Om ni öppnar dörren. Petrus svarar där: omvänd er. Omvänd er. Vadå? Ja, omvänd, vad omvänder sig? Det är att man går åt ett håll, sen går man åt motsatt håll. Då har man omvänt sig. Så, va? Är man på väg bort från Herren och så vänder man om, då går man till Herren. Det är det som är omvändelse. Ja, livet blir omvänt. Men du vet, det är det vi behöver. Vi behöver det i våra församlingar. Jag pekar inte ut några församlingar och kyrkor och så vidare. Det får andra hålla på med. Jag pekar på mig själv i mitt eget hjärta. Herre, hur är det med mig egentligen? Är du nummer ett i mitt liv? Eller finns det något annat som betyder mer än vad du betyder? Det måste vi rannsaka oss inför, vet ni. Och det är inte bara en gång, utan flera gånger under livet. Varför det? Är det förberedelse för väckelse för att kunna ta emot andra människor? Så inte sluta med någon inbördes beundran alltihopa, så blir det ingenting. Omvänd er och låter alla döpas i Jesu Kristi namn. Ja, är man döpt så är man ju, va? Men det är inte det handlar om. Men här var de ju inte där. Och sen kommer en intressant sak. Så att era synder blir förlåtna. Ja, men det här är ju Guds egen hos folk. Här är de synder. Ja, de hade det. Det är faktiskt så. Så är det idag också. Både i gamla och nya förbund. Så kommer det. Omvänd er. Låt döpa er, så ska era få synderna förlåtna. Om våra synder är blodröda som lakan, ska de bli vita som snö, står i skriften. Då får ni den helige ande som gåva. säger Petrus. Då får ni, gör ni det, omvänd er och ta emot syndernas förlåtelse, så får ni den heliga ande som gåva. Och då är det inte bara, ja men jag har ju den heliga. Ja men du behöver ju bli förnyad i den heliga ande. Varje dag. Halleluja. Jag var tyst. Men i alla fall, förstår ni? Det här är livet. Det är livet. Och perfekt kommer jag aldrig bli. Jag vet bara, jag känner bara en som är perfekt. Det är Jesus Kristus. Annat är det si och så, både med mig och andra. Så ser det ut. Men jag vet att han älskar mig. Det får väl räcka. Det behövs inte så mycket mer. För då kan jag gå också i lärjungaskap till honom. Därför att han har gett mig detta. Och så säger han, löftet gäller er och era barn. Och alla dem som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar. Och där finns det också en profetia, de som är långt borta, det är också hedningarna som ska komma så småningom. Va? Och Israels folk var de som var nära. Va? Och det var det som hände där. Det blev väckelse bland Guds egendomsfolk. Tänk när det blir väckelse bland gammkristna. Va? Tänk när det blir väckelse bland gammkristna. Ja, då är det verkligen hoppfullt alltså. För det blir det väckelse. Och vi har nöd för de ofrälsta. Jag har nöd för mig själv. Herre kom! Vi kan inte klara oss utan dig. När det börjar ske, då finns det hopp. Och då kommer han att skicka människor så det bara smäller om det. Så ser det ut. Men så länge vi sitter och glor på våra egna navlar i församlingen så blir det ingenting. Ska vi inte köpa nya möbler? Eller ska vi inte, men vi måste utrusta lite mer här i alla fall. Och så har man årsmöten och så blir man osams hur många gardiner man ska ha. Så ser det tyvärr ut. Och du vet, det måste bort. Det måste bort allting sånt där. Det måste inriktas på Jesus. Jag har inget fel med gardiner, men man kan inte bli osams om så här fåfängliga grejer. Jag har inte varit med, men jag har sett församlingar som håller på så här hela tiden. Det blir ingenting. Ingenting. Nej. Med många andra ord vittnade han och vädjade till er. Låt er frälsas från det här bortvända släktet. Observera, han talar till Guds egendomsfolk alltså. Vi har inte tänkt på det. Det är dem man talar till. Vi tänker ofta att det här är något som är missionstal till hedningar. Nej, det är Guds egendomsfolk han sa. Det som tog emot hans ord döptes och antalet lärjungar ökade den dagen omkring 3000. Och allihopa de här, de tillhörde Guds egendomsfolk. Det var israeliter som blev 3000 av dem där på pingstdagen. Alltså. Det är helt fantastiskt. De tillhör Guds löften, de tillhör Guds löftes folk, men de omvände sig. Och de blev förnyade och fick ett nytt liv genom den helige anden de lät döpa sig. Och tog emot honom. Man kan säga att där står det, observera vad det står här. Antalet lärjungar ökade. Det står inte nya frikyrkomedlemmar. Utan det står lärjungar. Inget fel med frikyrkomedlemmar, men jag säger det är lärjungaskap det handlar om det här. Och det här är Guds egendomsfolk. Det kom 3000 lärjungar. Kom med där. Och vad gjorde de? De samlades till gemenskap och de samlades till församlingar. För det blev så, det blev nya församlingar i Jerusalem alltså. Kan bli nya församlingar i Vetlanda också. Jönköping, halleluja. Sävsjö till och med. Alltså att, jag menar, förstår ni? Det handlar inte om det, utan det handlar om gemenskap. Men då ska vi se hur receptet ser ut till det här. Det kommer i nästa vers. Vad de här Guds egendomsfolks lärjungar, hur de levde då? Jo, det står så här. Det höll troget fast vid apostlarnas undervisning. Och vid gemenskapen brödsbrytelsen och bönerna. I den gamla översättningen 1917 stod det apostlarnas undervisning. Och så stod det alltså brödragemenskapen, brödsbrytelserna och bönerna. Och då kan man apostlarnas undervisning som före B. Det var alltså Bibeln. Och då blir det fyra ben som man höll fast i, va? Och det där är intressant. Det var de fyra benen. Om ni har en pall eller en stol, va? Man kan ha en trebent pall också, vet jag också. Men nu tar vi den fyrbenta. Om man tar bort ett ben, vad händer då med stolen? Och vad heter den pallen? Man ramlar ju av. Ramlar ju kul. Det går inte att sitta. Vicka ju så här. Har ni inte försökt mig så vill jag inte rekommendera er. Alltså, ni kan ju slå er. Men i alla fall, om ni tar bort ett ben på en stol. Men för att det ska hålla, för att stolen ska hålla, så måste alla fyra benen fungera. Jag tror att det finns ett mönster här. Att det också är den här tiden det här handlar om. Alltså. Om vi tar Bibeln först. Vad var det som skedde i de här församlingarna i Jerusalem? Jo, det var detta att Bibeln, de heliga skrifterna, skulle vara det som var vägledande. Och alla skrifterna. Alla skrifter. Inte bara vissa, Bibeln är bild och urval som det är på vissa ställen. Utan hela skrifterna, även det som var jobbiga och det som stod i profeterna och klagovisorna och Jeremia och så där. Det skulle gälla allting. Från första Moseboken. Och då innebar det också med apostlarnas undervisning, profeterna och apostlarnas undervisning är Bibeln. Och det innebär att de här ska genomlysa mitt liv. Det är inte jag som ska genomlysa dem och berätta vad jag tycker är bra och dåligt. Det är humanistiskt tänkande. Och det måste bort alltså. Måste krossas. Ja, men alltså det här. Jo, men alltså. Och det här ska också genomlysa gemenskapen. Den kristna gemenskapen, församlingen. Alltså allt Guds ord ska genomlysa församlingen. Alltså allt detta, det ska genomsyra mitt liv i hjärta och själ. Och det är ju så som man sa på reformationens tid. Jesus Kristus är Bibelns stjärna. Det är han som belyser alla skrifterna. Han är också Bibelns kärna. Det är han det handlar om hela tiden. Den helige ande upplyser alltihopa det här. Att det är han det handlar om. Och den helige ande gör de här skrifterna levande. Utan ande så är det massa bokstäver. Men med den helige ande, med den helige ande så blir det här levande. Och det är de här skrifterna som ska vägleda en kristen gemenskap och en församling i det nya förbundet. Precis som här. Gör det inte det? Ja, då haltar historien. Man säger så här, ja det finns mycket som är så svårt i Bibeln. Ja, vem har sagt att det ska vara lätt? Det är väl klart det är svårt, det är Herren som är uppenbar. Men då får man ju fråga om vad man menar. Eller så får man fråga andra bröder och systrar, vad handlar det här om man inte fattar? Då får jag säga, jag är så klen i förståndet. Eller klen i mitt hjärta, du måste komma och hjälpa mig. Kom och fyll mig! Så jag förstår det här. Vad kan leva med? Det andra det står här om, det är gemenskapen, eller brödragemenskap som det stod i gamla översättningen. Och det innebär, men kvinnorna är faktiskt inräknade, så ni behöver inte sitta och fundera över sådana där grejer. Då hamnar vi i massa larv i semantik och så vidare. Men i alla fall, utan det handlar om gemenskap. Och det är detta, att det är en gemenskap. Kristi kropp. Och den kan inte se ut hur som helst heller. Man kan ju tro det när man ser det. Hur kan det? Ja, det är en. Hur ska den vara? Ja, det har det igen. Då går vi tillbaka till det första benet och tittar. Det är Bibeln. Bibeln berättar för oss hur gemenskapen ska vara. Jag läser Paulus brev, Jesu undervisning, eller vad Jeremia eller Jesaja säger. Och en av de här i gemenskapen som är i Kristi kropp, det är ju detta, va? Att vi lever i förlåtelse med varandra. Att vi förlåter varandra. Gör vi inte det, vet ni vad som händer då? Smörjelsen, det blir torrt. Och det säger Jesus, om du har någonting otalt med din broder innan du går fram med gåvan till allt, nu talar om templet där, men det spelar ingen roll, gåvan idag också. Och ha otalt med, gå förlika dig med honom innan du går fram. Varför säger han så? Jo, därför att den gåva jag ger då, den blir inte välsignad. Därför jag lever i otalt. Alltså måste jag, det är så gemenskapen Jesus vill ha. Fader vår, tänk på den bönen. Helgat vart namn, tillkommer ett rike, sker din vilja så och så. Och förlåt dem som står i skuldet och som vi förlåter dem som skyldiga är. Alltså han ger oss den bönen också till att göra detta. Och har man otal med en broder och syster va, i en gemenskap, ja, då får man be förlåtelse till försoning och upprättelse. Ja, men Jesus har ju låtit sitt blod rinna för dig och mig. Han har låtit sitt blod rinna, ett dyrbart blod. Det är Guds egen sons blod som har runnit på Golgata kors. Och han har försonat mig med den helige, allsmäktige guden som bor i ett ljus det ingen kan nå. Och ni vet, Jesus ger sådana här liknelser gång på gång. Det var en som var skyldig 10 000 pund. Han fick allting efterskänkt, och det kan man säga, det är vår skuld inför den allsmäktige. Det går inte att betala. Alltså vi är så ovärdiga och syndiga, så vi kan inte betala det i oss själva. Men han gör det, han efterskänker genom korset. Genom Jesu blod, så efterskänker han när vi tar emot syndernas förlåtelse. Sen var det en annan som var skyldig om 100 silverpengar, struntsumma i förhållande till 10 000 pund. Men han kunde inte efterskänka den oförrätten på det sättet. Så han skulle bli kastad i fängelse för 100 silverpengar. Så Jesus, då berättar han för honom, då blir han vred. Därför att han inte förlät den andra som har fått så mycket egen förlåtelse. Det här är brödragemenskapen. Det här är gemenskapen. Vi kan ha olika åsikter om saker och ting. Inte om sonen. Och inte om Bibeln. Vi kan ha olika åsikter hur man ska göra sig och så. Hur man ska gå klädd och bla bla bla. Vad man ska äta och så. Det kan man. Det spelar ingen roll. Vad man blir mätt. Men i alla fall. De här sakerna. Det är oerhört vitalt. Och Jesus tar upp det gång på gång om sin undervisning. Att förlåt varandra så ska en himmelsk rival förlåta. Det är gång på gång. Det här ligger så angeläget på Guds hjärta. Vet ni. Och det här är ett ben. Det bryr jag mig. Och sen hjälper man varandra. Vi hörde här i början på mötet just att hjälpa en människa som är det nu. Ja, det här ingår också i gemenskap. Det är faktiskt så. För det, ja, även de som inte är med någonstans, om man hjälper dem så blir det väl signa. Så är det också. Och sen är brödsbrytelsen. Vad är det för någonting? Ja, det handlar ju om det som kallas nattvard. Man bryter Kristi kropp, alltså man bryter brödet för att visa på det andra benet, gemenskapen. Som man tillhör. Vi bryter brödet. Brödet som vi bryter är inte en del av Kristi kropp, står det i första Korintierbrevet. Det här är också en del av församlingen, av det nya förbundet. Vi firar Herrens död till han kommer åter. Varför det? Varför ska vi fira det? Det är för att han har sagt det. Det är så det fungerar. Har Herren sagt någonting, då får vi göra det. Även om vi tycker att ja, det kanske inte var så nödvändigt. Nej, men han har sagt det, då är det så. Och då får vi göra det. Sen får människor skratta och förlöjliga och spela ingen roll. För brödsbrytelse finns en stark välsignelse i detta. När vi gör det, för det är ett tecken på att Herren är Herre i församlingen. Och att vi bryter brödet i att vi är i en gemenskap i Kristi kropp. Sen har vi sista bönerna. Ja, det är sant. Det har aldrig betts på många år så mycket som det gör nu. Det måste man säga. Och det är positivt. Men så kommer nästa fråga. Som lärjungarna frågade Herren. Herre, lär oss att be. Ja, men det kan man väl. Ja, det är inte säkert. Ja, vi kan be, kan ju vem som helst göra. Jag kan berätta, för de ber i andra religioner också i och för sig. Bönen, det är någonting allmänt mänskligt på ett sätt. Men ni vet, bönen efter Jesus sinne är något annat. Och när Herren lägger på bönämnen, där den helige ande lägger på bönämnen, då ber vi så. Det är så det är. För jag tror att, och vad lägger han på för bönet till det församling som vill leva med de fyra? Han lägger på idag, ni får ju pröva vad jag säger, va? Jag kan ju faktiskt ha fel, hör och häpnar. Och då är det så att jag tror att han lägger på en desperationsbön. För de ofrälsta. Ni vet att stora delar av svenska folk på väg till helvetet. Nej, men så kan det inte vara. Jo, det är så. Hur kan det vara så? Då går vi till första benet. Det står så Guds ord. Och vem är det som säger det? Ja, det är Jesus själv som säger. Han säger det mer än Paulus faktiskt, om man läser skriften. Han talar om en dubbel utgång, han talar om detta. Ni vet att det kanske låter lite drastiskt att säga, men en människa som inte är frälst är andligt sjuk. Det är faktiskt så. Det tänker vi inte på. Ja, men de är ju så fina. Och de hjälper folk och så vidare. Ja, visst. Det är bra. Men man är andligt sjuk. Ja, det är inte det min... Så att det är en andligt sjuk. När blir man andligt frisk? När man blir frälst. Och när man tar emot den heliga. Precis det som står här som Petrus predikade. Det är receptet för att bli andligt frisk. Varför? Ja, men det är så. Och då är frågan det. Det frågar ju alltid. Det frågade Jesus, mannen som låg vid Betesda, namen. Vill du bli frisk? Det är ju en ganska koko fråga, va? En man som varit sjuk i 38 år. Hur kan han ställa en sån fråga? Svaret är, hans liv kommer att bli förvandlat om han blir frisk. Han får sluta att tigga. Han måste skaffa sig en förvärvsarbete. Så är det. Så hela hans sociala liv, hela hans tillvaro kommer att bli totalt förändrad om man blir frisk. Så det var en ganska förnuftig fråga. Och då är alltid frågan, samma sak han ställer frågan till Kristi kropp och församlingarna i Sverige och kyrkorna. Vill ni bli friska? Vill ni bli friska? De fyra benen. Vill ni inte bli friska? Ja, men då kan ni inte ta emot de nyfrälsta som kommer. För ni har fullt med era egna problem. Och stadgar och så vidare. Jag säger inget fel med stadgar, men de får inte be av Gud. Då blir det centrum istället för det här. För det är det så. Alltså, jag ska berätta för er, när det blir genombrott och väckelse kommer, det kommer bli stökigt. Ni kommer inte att känna igen er. Inte jag heller för den. Och så att, varför då? Ja, det kommer ju folk mitt i natten. Då kan jag inte sitta där och säga, ja, det går inte för jag, du får komma igen 9:30. Ja, det går inte alltså. Det fungerar, väcker sig, då har man inte förstått vad det handlar om. Du vet, människor får nöd. Tänk när en helig ande kommer över människor så här. Ja, men då går jag dit och frågar, vem är Jesus? Då kan jag inte säga, nej, jag... Då blir det som man läser Lukas 11, han som låg mitt i natten, va? Och så kom den vänner och hälsa på grannen, och så kommer grannen och säger, åh, kan du ge mig bröd? Nej, det går inte, för jag har gått och lagt mig. Och då säger Jesus så här, han kommer att gå upp så han inte blir utskämd, va? Därför kommer han göra. Och om de kommer till oss mitt i natten, så måste vi ta emot dem oavsett hur trött och ämre och blek man är, som de säger i Dalarna. Utan, varför det? Ja, vi har ju bett om väckelse. Ber man om väckelse, vad händer då? Ja, då tar Herren dem på allvar. Det ska du ha klart för dig som lyssnar på det här. Han tar dig på allvar. Och då tänker han, bra, då har jag ett redskap där. De kan ta emot dem som kommer. Nej, men jag tror det var pastorn som skulle göra det. Nej du, det var du som ska göra det, tillsammans med andra. Halleluja! Nej, det var inga halleluja. Men jag förstår ni? Det är så här det fungerar. Tror ni mig inte? Prata med dem i Kina och Indien, va? Nu är de en annan kultur, va? Men ändå. Ni förstår, det är det här. Du kanske, fritid, det får du minnas. Det kommer inte bli så mycket fritid. Varför det? Ja, du får ta hand om människor. Herren skickar ju dem. Och då är det viktigt att vi har de fyra benen klara. Att det är klart från början innan han börjar skicka. Du vet, han är sån. Han skickar inte människor om vi inte kan ta emot dem. Och mycket av väckelsen som inte har blivit i Sverige idag, det beror på att vi inte varit förberedda. Att Guds egendomsfolk, det vill säga vi, har inte varit förberedda för detta. Och sen finns det vissa saker som jag tror, får ni också pröva. Jag tror att vi har, stora delar av svensk kristen har ett ledarskap som har ett sjukligt behov av bekräftelse. Det måste dödas. Vi ska inte behöva, alltså jag står, jag behöver inte bli, varför ska jag bli bekräftad, för Herren älskar mig. Och människor kastar ut mig, ja så what? Han kommer att fortsätta. Om Herren tycker att det här var det bästa de har hört, ja, han kommer att fortsätta i alla fall. Så ser det ut. Det är så kommer det att hålla på hela tiden, va? Och vill man inte vara med och utse den andra. För han tänker genomföra sitt verk. Oavsett omständigheterna. Men om vi ska vara med på noterna så är de fyra benen. För vad står det sen här? Varje själ greps av bävan, står det. Och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Det var vad som skedde. Och sen var det inte bara genom apostlarna, de här 12 och 11. Utan det fanns andra apostlar också. Det blev så hela församlingen. Och det är så det kommer att bli. Det kommer att bli så. Och den heliga ande kommer att utgjutas. Som det stod i Joels profetia. Och det var ju det som Petrus började predika med. Och berätta om att nu skedde det med Joels profetia. Att den heliga ande ut och gamla ska ha syner och så vidare. Joels profetia. Men vet, det som är det profetiska skrifterna. De är ju sådana. Det är inga engångsföreteelser. Om någon skulle tro det. Utan Joels profetia, den väntar också på att fullbordas i den sista tiden. Det är så det fungerar. Det är alltså, ibland så läser vi skrifter, ja men det var på den tiden. Nej, det är inte så. För Herren han var igår, idag och imorgon. Va? Det är hans skrifter, va? Det är Guds som har skrivit ner. Och det han säger, då är det så. Ja, nu är det så. Ja, men tänk, jag kan bara ta ett exempel. Israel. De som första församlingen var ju israeliter. Nu har det snart gått ett varv i 2000 år runt hela världen. Nu är Israel tillbaka till sitt land efter 2000 år. Ser man inte det som Herren stäcker, då är man andligt blind. Då är det bara, ursäkta, men det här går inte längre. Vi vet inte hur det är med det alltså. Sen kan du vara biskop eller kyrkoledare eller församlingsledare. Det spelar ingen roll. Men det är det tydligaste tecket på. Och vad sker nu? Mer och mer judar i Israel tar emot Jesus som messias. Precis så. Det här sker nu igen efter 2000 år. Det har inte skett på 2000 år. Va? Det är det som sker. Och de sista som kommer och blir frälsta när Jesus kommer, det är Israel. För det började där, men så har det gått runt hela världen och nu kommer på att sluta där. Det är fantastiskt alltså. Men vi ska ha en skörd, eller vi ska, Herren ska ha en skörd i det här landet. En sista skörd innan han kommer. En sista skörd. av nyfrälsta människor, fräscha. De är inte religiösa, va? De har mycket andra skavanker, men de är inte religiösa. Jag kan ju bara berätta så här saker då. Jag hade höll på med alfa mycket i kurser i Elitköping, jag bodde där på den tiden, va? Och då var det en man i 45 års ålder så. Du, sa han, varför snackar du jämt om de där tre snubbarna? Jag tänkte, jag var vilka snubbar då, sa jag. Ja, Fadern, Son och Helig Ande, vad är det för några? Ja, det är Gud, sa jag. Är det Gud? Jag funderar vad du snackar om. Han var uppfödd i Sverige. Men han blev ju frälst. Men det var ju en ärlig fråga, varför tre snubbar du här? Jag menar, han var inte religiös. För då ställer man inga sådana frågor. Däremot så kan man sitta hemma och undra vad handlar det här om. Men det är en annan sak. Det kan en religiös människa. Förstår ni vilka utmaningar det här är? Men jag tror att det är, och den helige ande. Och när den helige ande kommer nu i den sista skörden, han kommer att slås med häpnad. Och då kan vi inte sitta där. Nej, så var det inte förra gången. Nej, det går inte att sitta så. Alltså. Jag var med förra gången, ja. Men du vet, det blir nytt med dig också. Du som har varit med förra gången, det kommer att bli nytt. Det är nytt. Säger ju allting nytt, säger här. Och då kommer du kommer få möta människor som du inte trodde fanns. De kommer vara tatuerade och full med olika grejer alltså. Och de har ett levnadssätt som är långt ifrån den här boken. Men de kommer att bli frälsta. Och de, vad är det som händer då? Ja, då kommer de att vara lärjungar. Det står 3000 blir lärjungar. Och då får de lära sig gå i skolan. Och vilka ska undervisa dem? Du och jag. Det finns inga andra. Det är du och jag. Det är kostnaden för väckelsen. Den är inte den är gratis för Gud, men det är vi som får jobba. Med honom naturligtvis. Förstår ni, det här är ju fantastiskt. Men vi måste förbereda oss för väckelsen. Ja. Och då handlar det om det som står här. Det är Guds egendomsfolk som behöver omvända sig. Behöver be varandra om syndernas förlåtelse. Inte så att ge upp läror och vad Bibeln säger, utan det är man har otalt sinsemellan på ett personligt plan. Man kan inte be om förlåtelse därför att man anser att Jona har verkligen levat och andra säger att han inte har levat. Det handlar inte om sånt, för det är fel saker. Utan det handlar om personliga saker i en gemenskap. Och att hela Guds ord är Bibeln. Det handlar också om bönerna, att be till Herren. Så som vi hörde i början av den här kvinnan, änkan som kom till domaren. Och han var ju inte särskilt gudfruktad, så inte för frukta Gud den människa, men den där tanten håller på att ta livet av. Det står så i texten. Därför fick han rätt. Ska inte då Herren ge rätt åt dem som ropar till honom dag och natt, säger han. Ha? Men han slutar med att säga, ska då Jesus finna någon tron han kommer åt? Så det finns någonting där. Och då är det bönerna, brödragemenskapen, det är brödsbrytelsen och Bibeln och den heliga ande. Och jag tror att vi kommer få se en utgjutelse, jag kan göra fel, som tempelkällan i Hesekiel 47. Ja. Och vadå? Ja, det börjar med att vi kan stampa själva så här i smörgelsen. Ni kan slå upp Hesekiel 47, ni behöver inte göra det nu. Sen stiger smörjelsen, eller vattnet, så kommer det upp till het. Ja, då kan man fortfarande röra sig. Sen kommer det het. Ja, kan man ju förstå. Men sen måste profeten simma. Varför då? Ja, för då har Herren tagit över. Allt det hoppar. Det är helt enormt alltså. Ifrån tempelkällan. Och tempelkällan, det är den heliga, också en bild för den heliga ande. Och den smörjelsen kommer. Och vi kommer få, men här är det så mycket? Jag säger Herren, jag har bara sett en liten skymt. Nu kommer det ännu mer. Vad ska vi göra då? Inte backa. För att vi inte känner igen. Vi måste fråga, är det du här eller är det någon annan? Är det jag? Ja, men då så. I och för sig, det är inte min kultur. Nej, säger Herren, men jag har många kulturer. Ja, då så. Du får vänja dig. Han sagt till mig, du måste vänja dig. Finns musik jag inte gillar? Ja, men då är den där folk blir frälsta. Jaha, vad ska jag säga om det? Va? Amen. Ja, nu vill jag bara säga till dig som lyssnar på det här. Om du ber om väckelse Om du är en bedare, observera. Du måste vara beredd på väckelsens kostnader. Att det här kostar för dig. Du kommer att bli använd. För att Herren kommer att utse dig att bli använd när du ber om väckelse. Vill du inte bli använd, då ska du inte be om väckelse. Får du be att han välsignar ditt liv och så vidare. Men det blir på ett annat plan. Och du som har lyssnat på det här nu och känner att ja, det finns ljumhet i mitt liv. Då ska du omvända dig. Du ska omvända dig till Herren och be om förlåtelse att du lever ett ljumt liv. Och be Herren att du får ett stygn i hjärtat och be om förlåtelse. Och så be att den helige Ande kommer in i ditt liv. Så att han upprättar dig fullständigt. Och de här råden, de är helt gratis. Du behöver inte betala någonting. För vi har redan betalt på Golgata kors. Så är det med det. Förstår ni? Alltså, vad spännande alltså. Men det här tror jag är ett mönster i förberedelsen för väckelse i Sverige och i Norden. Amen. Herre, vi bara prisar och tackar dig nu, Herre. Och Herre, vi tackar dig för att du... Att vi får vara dina barn, men vi ber dig också att vi får omvända oss på nytt till dig, Herre. Och att du kommer med din brinnande eld och förtär det som inte är från dig, Herre. Men också upprättar och tänder en eld i oss. För att ha en förväntan på vad du ska göra. Och att vi inte ska se upp till människor, utan vi ska se på dig. I Jesu Nazarens namn. Amen.